Nej, välkomna. Det här var en glad överraskning att se så många här. Det var ju en rent experiment som vi har tänkt oss att få tala lite grann om saker som vi kanske inte alltid avhandlar i våra kyrkor, men som ändå har en betydelse för vår syn på livet. Ja, välkomna. Om jag ska presentera mig själv något med vad rätt tar jag upp det här ämnet, så kan jag säga det att jag är utbildad läkare och har också en medicine doktorsexamen bakom mig. Så att jag har rätt så god erfarenhet av forskning och bedömning av vetenskapliga texter. Under 12 år var jag lärare i anatomi för blivande läkare och sjukgymnaster. Och den undervisningen var rätt så mycket upplagd efter utvecklingsläran, efter Darwins principer. Och jag lade aldrig märke till att det var något märkvärdigt med det. Sen när jag hade slutat med det där och jobbade som röntgenläkare, så kom min kära hustru hem en dag med ett litet häfte. Blågrönt var det, jag minns det som igår. Är utvecklingslärans an, stod det på häftet. Och jag stönade och tänkte, åh, ska man nu behöva gå igenom det här också? Men jag hade inte väl läst häftet, för jag förstod att jag behövde tänka om rejält. Och någon dag senare så satt jag på spårvagnen för att åka ut och skaffa mig mer litteratur i ämnet. Och i början på 80-talet, runt 1980, så var jag ute en del och hade föredrag under rubriken "I begynnelsen var slumpen". Och det upphörde jag med sedan tyvärr, men nu så har jag bestämt mig för att ta upp det här spåret igen lite grann. Och under mellantiden har det hänt mycket, det händer hela tiden väldigt mycket som inom cellbiologi och medicin, som gör att man får anledning att ompröva frågan om darwinismens pålitlighet. Jag vill säga med en gång att jag kommer att hålla mig uteslutande till det rent vetenskapliga. Är utvecklingsläran så bevisad som det påstås, eller finns det luckor? Jag vill kanske kalla det snarare för trösklar som är svåra att komma över. Ni får själva bedöma svårighetsgraden när jag har berättat om dem. Men jag gör inga jämförelser med Bibeln. Jag kommer heller inte in på det nu så aktuella begreppet intelligent design, utan jag vill uteslutande diskutera det rent medicinska. Det finns ett begrepp som brukar dyka upp när man tar upp det här ämnet, och det är begreppet kunskapsluckornas gud. Alltså att det har ju hänt att man har sagt till exempel om kometer att ja, det är Guds vrede och det är förebådar olycka. Och sen kunde man ju visa att kometerna var inte alls något uttryck för Guds vrede, utan det var himlakroppar som dök upp med jämna mellanrum. Det fanns en naturlig förklaring, så man behövde ingen övernaturlig förklaring. Och ju fler sådana naturliga förklaringar som man skaffade sig på saker som tillskrivits gudomliga ingripanden, desto mer så började man säga att vi har gjort Gud onödig. Det finns ingen anledning att tro på något övernaturligt. Och ett typexempel tycker jag vi har i runt 1750 tror jag det var, som Benjamin Franklin, han studerade åska på ett ganska frimodigt sätt. Att han överlevde var väl kanske ett Guds under, men det står ingenstans i böckerna att det var. Han drog upp en pappersdrake i ett åskmoln. Han kunde ju fått en blixt genom snöret rätt i handen, så hade det varit slut med honom, men han klarade sig. Men han kunde däremot dra små gnistor ur snöret, så då bevisade han att åska berodde på statisk elektricitet i atmosfären. Och ja visst, det är klart. Men varför skulle inte Gud kunna uttrycka sig med statisk elektricitet? Det bevisar ju ingenting om Gud, menar jag. Utan på samma sätt som man tillskrev det man inte förstod och det man inte kände till, tillskrev man gudomligt ingripande. Och så visade det sig att det fanns en naturlig förklaring. Så småningom när man har hopat naturliga förklaringar så säger man att det finns ingen Gud. Men det är ju samma tankemässiga lucka, samma tankemässiga fel. När vi talar om ursprungsfrågor, för det är ju det handlar om nu, så brukar man indela dem i tre kategorier. Universums uppkomst, livets uppkomst och arternas uppkomst. Och det är ju egentligen arternas uppkomst som Darwin hade studerat. Det hette ju också hans bok On the Origin of Species. Men ikväll vill jag ta upp frågan om livets uppkomst. Om vi nu tänker oss som utvecklingsläraren talar om, så skulle livet ha börjat med en enda ursprunglig cell. Och den skulle sedan dela sig och föröka sig och förändra sina arvsandag, och så småningom så skulle utvecklingen komma igång till allt mer komplicerade organismer. Och det kan finnas goda skäl för att tala om en ursprunglig cell. Alla organismer har ungefär samma uppsättning av de byggstenar som skapar äggviteämnen i kroppen och som man kallar för aminosyror. I din och min kropp finns det 20 aminosyror i olika kombinationer som bildar långa kedjor. Vi ska strax titta på det. Och det är ju så att om du äter en biff eller om du knaprar på en gurka, så är det samma aminosyror. Och det kanske inte skulle vara om livet hade uppstått, låt oss säga, i 500 olika celler med lite olika slumpmässig utrustning. Då skulle kanske gurkan vara oätlig och biffen halvätlig eller någonting sånt. Men nu består vi alla av samma uppsättning. Vidare är det så att de här aminosyrorna, de finns i två former. Man brukar tala om vänsterhänta och högerhänta. Och det beror på alltså att de är osymmetriskt byggda, precis som våra händer. Du kan aldrig sätta en vänsterhandske på höger hand utan att det känns konstigt. Utan det finns alltså två typer. om slumpen ska göra aminosyror och därmed också ge upphov till en första cell, så blir det lika mycket av båda sorterna. 50-50. Men i din och min kropp finns det bara vänsterhänta aminosyror. Och det är en gåta hur det kan komma sig att om slumpen har gjort den första cell som du och jag härstammar ifrån, så är det gåtfullt, eller kanske mer än så, hur det kan komma sig att det bara finns den ena sorten. Om du skulle få i dig den högerhänta varianten av någon sådan aminosyra som finns i din kropp, och kroppen byggde in den i något äggviteämne, så skulle det äggviteämnet antagligen inte fungera. Och därför finns det i kroppen en mekanism som bryter ner alla högerhänta aminosyror om man skulle råka få någon sån i sig. För säkerhets skull. Vi förbränner dem och gör dem till näring, men vi använder dem inte som byggstenar till kroppen. På Darwins tid var det ingen stor fråga det här med var en tänkbar första ursprunglig cell skulle komma ifrån. För det första så hade man bara ljusmikroskop att tillgå, och i ett sådant så ser en cell ut som en liten söt plutt med en liten plutt i mitten, cellkärnan. Och det verkar inte särskilt komplicerat att få fram en sån när man inte har mera utrustning att titta med. Sen kom ju elektronmikroskopet och plötsligt öppnar sig en värld som vi strax ska titta på. På Darwins tid, han gav ju ut sin bok 1859 och vid 450-årsjubileet någon gång fram i november. På Darwins tid talade man om självalstring. Om man la ut en köttbit i solskenet så kryllade det snart av fluglarver och lite andra organismer. Och man sa det att de hade kommit dit av sig själva. La man ut lite mat så uppstod det fluglarver, sa man. Och det var en insats av fransmannen Louis Pasteur att han bevisade att det var inte alls fråga om någon självalstring, utan det var flugor som kom dit och la sina ägg. Och det var dammpartiklar som bar med sig bakterier. Och det fanns bakterier i köttet också. Och det gjorde han 1860. Men det var så här att det var ju inte något speciellt dramatiskt med den upptäckten. Mycket mer dramatisk var ju Darwins bok. Den föranledde ju våldsamma debatter. Så att det dröjde innan man kom underfund med att det kanske inte var så lätt att få fram den där första cellen som man tänkte när Darwin skrev sin bok. Nu är det ju ändå så att vi måste räkna med en självalstring, alltså en första tänkbar cell som uppkommit av sig själv. Den skulle ju alltså trotsa Pasteurs upptäckt. Och då säger man så här att ja, men universum har ju funnits väldigt länge. Och om tillvaron bara får tillräckligt lång tid på sig så ordnar det sig säkert. Och det är den frågan vi lite grann ska titta på. Är det realistiskt att tänka så eller inte? I mitten på 50-talet, någon gång 52-53 tror jag det var, så var det en man som hette Stanley Miller. Han gjorde ett experiment som blev vida berömt. Han sa så här att ja, vi måste först ta reda på var om det kan uppstå aminosyror spontant i naturen. De som alltså är byggstenar till äggvita ämnen. Och han förutsatte att jordens atmosfär till en början bestod av ammoniak, väte och koldioxid. Och så gjorde han en apparat där han, som han fyllde med de här gaserna, och så blixtrade han åskblixtar i det här. Och då fick han fram en aminosyra, den enklaste av dem alla. Den heter glycin. Och det blev jubel över hela världen. Nu hade man bevisat att det gick att framställa kroppens byggstenar. Långt senare har samma Stanley Miller sagt att det försöket visar ingenting, därför att apparaten var byggd på ett sånt sätt så att det skulle, ja, det liknade inte någonting som kunde jämföras med ett fri produktion i naturen. Han hade bland annat satt in en så kallad fälla, en apparat som samlade upp alla tänkbara aminosyror och avlägsnade dem ifrån försöksapparaturen, och har man gjort det så har man också fört in betingelser som inte efterliknar naturen. En första cell är en väldigt komplicerad historia. Den ska kunna dela sig i två delar som båda är identiskt lika med ursprungscellen. Och det vill till ganska mycket förutsättningar. Det är inte vilken enkel liten sak som helst som kan göra detta, utan det är en komplex historia. Det här... Det här är ett snitt genom en enda cell. Och här i mitten så har vi nu cellkärnan som har ytterligare en liten del som kallas en nukleol. Men sen ute i det som kallas för cytoplasman så finns nu en värld av olika strukturer. Vi ska peka på den där lilla pricken. De sitter i stora mängder på den här endoplasmatiska retiklet. De kallas för ribosomer, och det är de som bygger upp äggvita ämnen i cellen. Vi ska också studera den här strukturen här uppe. Den kallas för mitokondrie, och där sker all förbränning i cellerna. Cellerna behöver ju hela tiden energi för att genomföra sina livsprocesser, och den energin produceras i mitokondrierna. Den energi som cellerna använder sig av är ett rätt så komplext ämne som heter adenosintrifosfat. Det är ju så att till exempel om du känner dig lite trött och vissen så kanske du dricker någon energidryck. Den innehåller i regel glukos, druvsocker. Men cellerna kan inte gå på druvsocker, utan druvsockret måste omvandlas till den här strukturen. Och det som är energin i sammanhanget, det är den här fosforkedjan här ut till vänster. När man spjälkar av de här fosforatomerna så utlöses stora mängder energi. Och kroppen bygger alltså upp det här ämnet och sedan så transporteras det runt i cellerna och nyttiggörs på den plats där den behövs. Det här är nu ett mitokondrium. Och den består av en yttre membran och sedan så har vi en inre membran som är kraftigt veckad. Och på den sitter nu ett löpande band av stationer där, om du till exempel har tagit in glukos, druvsocker, så förs detta druvsocker in i det här mitokondriet och sedan så fraktas atomerna eller molekylerna från station till station för att brytas ner till det önskade ämnet adenosintrifosfat. Här har vi nu en bild på hur många steg det är i det här löpande bandet. För här uppe för vi in glukos. Och sedan så är det steg efter steg ner här. Och varje sådant steg styrs av ett äggviteämne, ett enzym. Och de enzymerna är helt specifika för varje sådant steg. De kan inte vikariera för varandra. Utan vart och ett är som ett fantastiskt specialgjort redskap. Ett instrument som bara kan styra reaktionen just på den platsen. Och det betyder alltså att mitokondrier måste vara organiserad i sin struktur för att de här processerna ska löpa från station till station. Det går inte att tänka sig att det här skulle gå att genomföra när allting simmar omkring lite på en slump. Utan den första cellen måste innehålla också denna form av struktur för att kunna fungera. Och det är alltså frågan om slumpen kan klara det. Här nere hamnar nu vår molekyl i en snurra som alla kemistuderande och medicinstuderande förfasar sig över. Den kallas för citronsyrecykeln och ibland så önskar man att det var en moped. För här uppe kommer nu nedbrutna delar av druvsockret in i form av något som heter acetyl-koenzym A. Och sen går det hela runt här. Och ni kan se att här står hela tiden namnet på det enzym som sköter de olika stegen. Akonitas, succinatdehydrogenas, fumaras, malatdehydrogenas, citratsyntetas och så vidare. Och kroppen måste alltså hålla sig med alla de här väldigt specifika enzymerna för att man ska få fram den energi som kroppen behöver. Hur uppstår då dessa äggviteämnen som har en så central betydelse i kroppen? Ja, det är en process som styrs ifrån arvsanlagen. Och jag kanske skulle ta... Arvsanlagen bestämdes ju till sin kemiska struktur i slutet på 50-talet. Det som kallas för DNA, deoxyribonukleinsyra, på engelska deoxyribonucleic acid. Och den består av två spiraler som löper runt varann, och ifrån vardera spiralen utgår det kemiska strukturer som når nästan fram till varann, men inte riktigt. Och de strukturerna kan växla. Det finns två par av strukturer, adenosin och tyronin, guanin och cytosin, som möts och håller varann så att säga på plats. Och därigenom så kan man, genom att växla de här, så kan man spara information. Vi kan likna det vid ettorna och nollorna i en dator. Och då är det så här att kroppens förmåga, eller varje cell, har så mycket information i sin cellkärna som på datorspråk skulle kallas för 3 terabyte. Och det har man inom en volym som är 3 gånger 10 på 10⁻⁹ kubikmillimeter. Och det överträffar allt vad datorteknik idag kan åstadkomma. Det är fantastiskt. Slumpen har gjort ett mästerverk. Nu är det så här att de här ettorna och nollorna i DNA-molekylen, de kan läsas på flera olika sätt. Man kan läsa en rad in till varandra. Man kan läsa med stora språng emellan. Och det betyder att var och en av de här ettorna eller nollorna kan komma att läsas så mycket som 12 olika gånger. Och bara avläsnings- och bearbetningsapparaturen måste vara helt fantastisk för att kunna hålla reda på hur det ska läsas och vad man ska använda det avlästa till. I våra celler består alltså arvsmassan av DNA. Och på den här bilden så har vi alltså DNA-spiralerna här. Men äggviteämnena byggs upp i ribosomerna, små stationer ute i cytoplasman. Och DNA-molekylerna gör en kopia av sig själva, kan vi säga, som kallas för RNA, messenger RNA, budbärare, som för arvsmassan ner till ribosomen. Och där delar upp sig på ett komplext vis och sätter sig. Här har vi nu aminosyror som står på rad, och nu sätter sig olika taggar på de här så att ribosomen sen ska kunna ta de här och foga ihop dem på rätt sätt. Här har vi nu en liten bild av hur det här går till. Här har vi nu fria aminosyror. Lysin, glycin, leucin, valin, histidin, alla... alanin. Och så kan man alltså lägga dem, koppla dem efter varandra i en rad som godsvagnar i ett tåg. Men på det sättet fungerar inte äggviteämnena i kroppen. De skulle ju tjänstgöra som verktyg, redskap i de olika kemiska processerna. Och därför så måste man också väcka den här. Man knölar ihop den till ett tredimensionellt system. Och den här är inte färdig, utan här har man ett färdigt enzym där man har tagit den biten och satt in här nere. Och hela den här stora grejen, den kan liksom gripa tag om en molekyl som ska förändras. Och genom de elektriska laddningar som finns i det här äggviteämnet så styrs en reaktion som man vill få till stånd. Nu är det så här att om vi ska få en första cell spontant så ska slumpen foga ihop aminosyror till såna här komplicerade strukturer. Och vi kan inte säga att det är omöjligt att den inte skulle kunna göra det. Men ja, jag tänker på en liknelse som man använde rätt mycket i Ryssland när kommunismen hade fallit. Att kommunisterna tog ett akvarium och gjorde fisksoppa av det. Nu ska vi ta fisksoppan och göra ett akvarium. Därför att ni vet att en död kropp, den faller i sönder, den ruttnar. Och det betyder att de komplicerade ämnen som finns i kroppen, de har en större tendens att falla sönder än de har att bildas från sina byggstenar. Och det betyder att man kan inte säga så här att om vi har 3 miljarder år på oss så kan vi nog så småningom få fram de här olika grejerna och foga ihop dem. Nej, det går inte. Utan ska du få en levande cell med såna här komplexa strukturer så måste slumpen göra alla strukturer samtidigt och på samma plats. Därför att den tidrymd du har på dig, vi kan jämföra till exempel med om du får ett hjärtstillestånd. Hur många minuter har vi på oss innan hjärnan börjar ta skada av syrebrist? Ja, 5-6 minuter kanske max. Sen har sönderfallet kommit så långt så att man riskerar att märka det om man blir väckt till liv igen. Och då kan vi ju säga så här att vi kan vara generösa och säga att inom loppet av en halvtimme ska slumpen alltså skapa alla de här strukturerna som behövs för att cellen ska vara levande. Den ska skapa de här mitokondrierna med alla de här enzymerna och den ska skapa den här industrin för att tillverka enzymer och tillverka de äggviteämnen som behövs av andra orsaker in i cellerna. Och allt ska komma samtidigt och på rätt plats. Vi kan jämföra med, vi tänker oss att slumpen ska göra en bil. Och om bilen ska så att säga överleva så måste motorn starta direkt. Och vi gör en jättefin bil. Men bränsleslangen går inte till bensintanken utan den går till kylarvätskan. Ja, ett litet fel. Motorn startar inte. Bilen faller sönder. Det är inte så petigt om det finns säten i bilen eller inte. Men motorn måste starta. Och detsamma måste vi säga om en första spontant bildad cell, att den måste innehålla de strukturer som är nödvändiga för överlevnad och för att cellen ska kunna dela sig. Och då har vi ännu inte talat om DNA-molekylerna. Därför det intressanta med dem är ju att de fungerar som ett program i en dator, där cellen i övrigt är datorn. Och du vet, om du tar ett program som är skrivet som en Macintosh och stoppar det i en PC, så händer i bästa fall ingenting. Utan programmet måste stämma med datorn. Och här måste det vara så att slumpen ska skriva både programmet och göra datorn. Och de ska passa till varann. Det är alltså ganska höga trösklar som slumpen måste komma över för att bilda den här första cellen. Och det betyder att darwinismen, så som den ofta framförs som en sorts, vad ska vi säga, biologisk livsåskådning eller filosofi, den är alltså inte så grundad som man ofta får ett intryck av när man ser naturprogram i tv eller läser gymnasiets biologiläroböcker. Utan här finns svåra saker att ta ställning till. Och då vill jag också säga att det kan ju gott hända att man med mera forskning kan komma på, aha, det var så det gick till när slumpen gjorde den första cellen. Observera, jag säger inte att det är Gud som har gjort den. Men jag säger bara, vi har ännu inte så mycket på fötterna så vi kan säga slumpen gjorde den, halleluja. Utan nu är det så att vi upptäcker en kunskapslucka. Eller flera stora kunskapsluckor, och vi får låta dem vara det de är. Bara ta med oss det som en insikt att det är inte så lätt att skapa liv ur ingenting som det ibland kan verka när man läser eller hör. Det var vad jag hade tänkt att säga idag, och nu ska vi fika. Jag har lust att stanna kvar och sedan så ska vi samtala, och ni får gärna komma med frågor och protester och invändningar och allt, bara ni inte blir urartade till pajkastning och idiotförklaring av mig eller av någon annan, utan att vi håller oss till ett sansat samtalsspråk. Välkomna till kaffebordet.